Det här är en svenska ylepodd.
Skandalerna kring våra vanskötta åldringar förde Socialdemokraterna och Antti Rinne till en valseger i våras. Siffran 0,7 var på allas läppar och det lovades mera vårdare och mera pengar och Rinne vann valet. Men var står vi nu? Har någonting alls blivit bättre på våra äldreboenden? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Ingemo Lindros, du är politisk reporter här på Svenska Yle. En kall och mörk kväll i slutet av januari så kom ett avslöjande om gruvliga brister inom äldrevården. Och det handlar om våra åldringar som vansköttes på grund av personalbrist och resursbrist. Och i centrum för den här skandalen så var det lilla vårdhemmet Ulrika i Kristinestad. Kunde du då i vintras tänka dig att det här avslöjandet skulle få en så stor genomslagskraft som det sen fick?
Ja, kanske inte det här riktigt första avslöjande. Det var ju uppseendeväckande och det var ju fråga om ett allvarligt fall av vanvård. Men kanske jag inte tänkte då att det skulle bli den vårens kanske största valfråga. Vilket det ju på sätt och vis ändå blev. Åtminstone om man ser på debatten mellan Socialdemokraterna och Samlingspartiet.
Mm. Alltså frågan om problem inom äldrevården är ju inte på det sättet ny, men kom det som en överraskning för dig att det sen visade sig att problemen var så här stora, att det här var bara toppen av isberget som sen sakta började visa sig?
Det var inte en överraskning. Jag tänker att det här med problem och brist på resurser inom äldreomsorgen så har ju varit ändå ett problem som man har lyft upp under flera regeringars tid. Mm. Och om man tänker på att Socialdemokraterna på sätt och vis gick till val på den här frågan, det var ju de som ställde det här kravet med 0,7 vårdare per klient och som sen blev en väldigt stor fråga, så är det ju också så att man ska minnas att i tidigare regeringar där Socialdemokraterna har suttit med, om man går mer än 5 år tillbaka i tiden, så har ju det här problemet varit uppe och man har inte då heller klarat av att göra hemskt mycket. Man har ju en lag från 2012, den är ju bara 7 år gammal nu, men att å andra sidan har det ju hänt så mycket sen det som man ser på befolkningsstrukturen. Det är så många fler som är äldre nu, så redan den lagen är ju föråldrad idag. Man borde ha varit snabbare på att reagera här. Men man kan ju säga att det var väldigt skickligt av Socialdemokraterna att göra en så här stor fråga av det här, för det här med vård och omsorg är ju en klassisk socialdemokratisk fråga och det var så lämpligt för...
Rinne hade spelöga helt klart.
Nu det kan man säga att det gick ju ganska bra för Socialdemokraterna just under den perioden.
Och debatten, den höll ju i sig just ända fram till valet och under, jag menar, det fanns inte en enda valdebatt som inte skulle på något sätt ha berört det här ämnet, så kändes det i alla fall. Och det som mycket debatten kretsar kring var en väldigt specifik siffra, 0,7. Och det handlar om den här vårdarkvoten, men 0,7, vad syftar den på?
Det handlar då om antalet vårdare eller antalet anställda inom någonting som är vårdrelaterat. Det här kan vi gå senare in på, för att det här har faktiskt blivit en diskussion nu i den här arbetsgruppen som har suttit och försökt göra det här lagstiftande arbetet i den här frågan. Så har det varit en tvistefråga då, vem som riktigt ska räknas in i det här, i den här siffran 0,7.
Så siffran är aktuell ännu?
Den är verkligen aktuell, och det här, det kan man ju säga att bakgrunden är att det har funnits den här rekommendationen om 0,5 vårdare per klient på de här äldreboendena.
Och nu, det är alltså den gamla rekommendationen.
Precis, och det har bara varit en rekommendation, så om man inte har följt den så har man inte fått några sanktioner. Och det här är ju en stor skillnad nu när tanken är att uttryckligen lagstifta om det här och dessutom ha ett krav på mer personal per klient. Alltså då går det 10 klienter på 7 anställda.
Du var inne på det här att Socialdemokraterna var bra på att göra det här till frågan om vårdarkvoterna och det här till sin huvudsakliga valfråga. Var är den här frågan som avgjorde valet?
Nå, frågar man sannfinländarna så är det knappast så, utan då skulle anhängare av det partiet antagligen svara att det var invandringen som avgjorde valet, eftersom det gick så pass bra också för sannfinländarna i riksdagsvalet.
Och de gröna skulle säga att det var ett klimatval?
Det kan hända. Men ju mer valet närmar sig, så desto mer fick den här vårdarfrågan uppmärksamhet. Och det var ju så att från det där första fallet med Esperi Care i Kristinestad så uppdagades ju många fler, och det var uttryckligen de här stora, det var de här vårdjättarna, Mehiläinen, Pihlajalinna, Attendo. När jag gick igenom vad som hade skrivits nu förra våren, så alla de här nämndes där. Och dessutom så var det ju i till exempel Esperi Cares fall förknippat också med den här debatten om skatteplanering, som för många lika väl kunde kallas skattesmitning, då det handlar om så avancerad skatteplanering. Att då blev det ju också så att samtidigt som debatten om vårdreformen var väldigt intensiv.
Precis.
Fortfarande under vårvintern, sen så följer vårdreformen där någon månad före valet. Men det här pågick ju delvis samtidigt, och då eftersom man ville släppa in de här vårdjättarna, vårdföretagen överlag, mycket mer på marknaden i Finland, så blev ju regeringen, både Centern och Samlingspartiet, lite symboler, alltså föremål också för den här kritiken, eftersom det ju då fanns en misstanke om att man eventuellt skulle se ännu mer av de här problemen om man hade släppt in dem ännu mer på vårdmarknaden.
Så det var den här privatiseringsoron på något sätt som fanns där i bakgrunden.
Precis, och där så försvarar ju sig regeringen med att nej, tvärtom, om man släpper i, om man gör det här liksom mer organiserat, så kommer man att se mindre av de här problemen. Det har vi ju inte något svar på nu då, hur det skulle ha gått.
Nej. Upplägget var ju läckert, just med gamla åldringar mot giriga vårdjättar, men var det liksom populism av Rinne då att driva så hårt på den här frågan? Jag menar, vi vet att många av väljarna är pensionärer.
No, det är svårt att säga att populism eller inte, men det är ju nu jätteintressant att se hur den här konkret ska förverkligas, för att det här är ju ett så ambitiöst mål med 0,7 vårdare per klient och bindande krav.
Ja, det var ju ett av Rinnes vallöften.
Precis, och det kommer ju att kosta jättemycket, och det är inte helt klart var de här pengarna ska tas. Regeringen har ju reserverat bara 5 miljoner nu för nästa år för det här arbetet. Nå, man kommer att göra det här under en lång övergångsperiod, för man måste ju också hinna utbilda många fler vårdare. Det talas ju om 4 000 till 5 000 vårdare fler som behövs, och då måste man ju skapa utbildningsplatser och så vidare. Så att frågan är att var det här ska tas och hur det ska betalas. Men om man ändå vill säga någonting gott som man redan ser att den här vårens debatt har gett utslag i, så till exempel det att man kommer att ha en äldreombudsman. Det är ju en ny sak i Finland. Det kostar ju jättemycket mindre än att anställa alla de här vårdarna. Men det är ju ändå en sak som man de facto har förverkligat. Eller det finns i budgetförslaget redan för nästa år. Och sen så får man väl se hur snabbt man lyckas gå framåt här med att de facto anställa fler vårdare. För det är så att det finns inte så många i den här vårdarreserven, som det också har diskuterats mycket om, att hur många vårdare finns det i andra jobb eller eventuellt några arbetslösa som man kunde anställa för att snabbt få fler. Men det är kanske bara en 5% som har bytt bransch enligt kommunerna, arbetsgivaren då.
Sen hade ju också diskuterats vad man egentligen menar med vårdare egentligen. Vem är vårdare och vem är inte vårdare? Vad handlar det här om?
Ja, det här är också en fråga där facket och arbetsgivaren har haft olika åsikter när den här arbetsgruppen har suttit med den här frågan. Därför att facket gärna skulle säga att man anställer de facto vårdare när man talar om den här vårdarkvoten. Medan arbetsgivaren, som ju då måste se till kostnaderna, anser att man ska räkna in också annan personal som finns om och kring. Till exempel städpersonal, matlagningspersonal. Men vi får väl se hur man lyckas med det här. Så som det nu är tänkt så är det alltså också annan personal som ska kunna räknas in i den här kvoten. Men en kvot, alltjämt handlar det ju om och att anställa många fler vårdare än nu.
Men hur luddig har regeringen Rinne varit med sitt val efter kring de här vårdarkvoterna?
No, man kan ju säga att visst var det ju intressant att Rinne här för någon vecka sedan i en valdebatt på kommunförbundet sa att ska man anställa alla läkare som skulle behövas på de kommunala hälsostationerna för den här vårdgarantin, alltså att man ska få vård inom 7 dagar på de kommunala hälsostationerna, och alla de här vårdarna som behövs igen för den här vårdardimensioneringen. Här är 2 projekt på gång samtidigt. Så då räcker inte pengarna till. Och han sa det ganska rakt ut att vi har inte pengar. Så det här är ju någonting som har citerats mycket. Och dessutom det att det fanns så lite budgeterat i budgetförslaget för nästa år. Så det visade ju redan att man har inte möjlighet att förverkliga det här nu, utan det kommer att skjutas på framtiden. Men sen får man väl säga att kommer det att vara verklighet när den här regeringen avgår efter valet om 3,5 år? Eller är det så att man fortfarande är mitt i projektet då? Det har ju stor betydelse för hur man sen ser att den här regeringen har lyckats.
Ja, eller kan hela den här vårdarfrågan ännu bli regeringen Rinnes fall? Vad tror du?
Det är för tidigt att säga. Det beror på så här hemskt mycket annat, hur det går med sysselsättning och om det överlag blir mera sparkur och hur mycket förståelse det i så fall kan finnas för att man inte eventuellt kan leva upp till det här helt och hållet.
Mm. Ja, vårdavfrågan är ju också på många sätt en ödesfråga för Finland, för att vi har just fått mera dystra prognoser som visar att det kommer att födas allt färre barn i Finland, och vi vet att det här är en stor utmaning och att befolkningen blir äldre. Om man tittar på den här ekvationen, hur svår är den att lösa, och vilken roll spelar just liksom den här vårdarfrågan här?
Den spelar säkert en större roll hela tiden, för att befolkningsstrukturen blir mer och mer skev och det är allt färre som ska försörja allt fler, och det har ju talats väldigt länge om det här. Så att vi får väl se, men som sagt, just det här att den förra lagen är ändå bara 20 år gammal och behöver redan nu förnyas, eller borde ha förnyats kanske redan före det här. Att man kan ju nog säga att det har funnits en allmän tröghet, att man inte har gjort någonting åt de här vårdarkvoterna, bindande vårdarkvoter redan tidigare. För det här är nog en fråga som politiker ofta uttalar sig om, och jag är väldigt upprörda om det uppdagas problem här och där. Men ändå så vet man ju att det förekommer lite hela tiden på olika håll. Så det borde inte ha varit någon väldigt stor överraskning för någon.
Men varför engagerar den här frågan så mycket? Jag menar, tänk inte bara på politiker utan bevisligen också på folket i stort. Handlar det just om att vi alla går och på något sätt funderar att vem ska ta hand om oss, eller vem tar hand om min mamma eller min pappa eller min mormor och min morfar? Är det robotar som sköter det här i framtiden?
Ja, och sen att nästan alla känner någon som kanske bor på något äldreboende, eller man funderar på att vad gäller egna föräldrarna och så här. Så att det är ju någonting som berör alla ändå på något sätt. Och sen så tror jag att det också är den här rättvisefrågan, att då när de här fallen uppdagades så upplevde folk det som så jätteorättvist, att samtidigt som det är så vinstsugna och vinstdrivna företag, samtidigt som vårdarna kämpar med att räcka till med sina händer. Så det blir ju så absurda proportioner.
Tack för det här samtalet, Ingemo Lindros, politisk reporter här på Svenska Yle. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman, och fortsätt lyssna på oss.